Välkomna till Förlagspodden avsnitt 222. Det är ett fullmatat avsnitt. Och vi har testat det här med innehållsutteckning i början. Vi lägger ner det. Det fungerar inte så bra. Det här är alltså London bokmässevecka som vi sänder detta. Det kommer att fullt tryck i veckan. Ni kommer att få höra mycket nyheter från bokbranschen. Men vi kör igång med en egen historia.
Ja.
Och den handlar om betygssättning på ljudböcker. Det är ju en moras, det är ju en bitvis toxisk miljö. Det är inget nytt heller. Men ett antal författare upptäckte nyligen hur de attackerats med dålig rating, enstjärniga recensioner. Eller i vissa fall omdömen. Samlat på de tre svenska ljudbokssajterna. Och det handlar om en författare som kallar sig Anson, som heter Anders Nilsson. Som såg en bok han är delaktig i. En bok vars vinster eller ersättningar ska gå till Barncancerfonden. Den blev attackerad i flera omgångar med dåliga betyg. Och han såg att det var en samordnad aktion. För de kom på Nextory, BookBeat, Storytel samtidigt under väldigt kort period i olika omgångar. Och effekten blev ju då att betygen föll och boken försvann och blev inte synlig på ljudbokssajternas sidor. Men han är lite full i fan, gammal journalist, så han följde upp det och han meddelade de olika sajterna vad som hade skett. Och ett par andra författare följde i hans spår. Storytel agerade direkt vid ett par tillfällen och plockade bort de här betygen. Men då kom det nya. Nextory och BookBeat, han reagerade inte då först.
Men det var så väldigt låga betyg då? Så
det... Ja, det var ettor alltihop.
Mm.
Men det var Storytel som drabbades av den större attacken, så han såg det tydligast. Men som sagt, på Vi som älskar ljudböcker på Facebook är det här inget främmande fenomen. Där kommer det upp med jämna mellanrum. Men det är sällan att de här rösterna når fram till ljudbokstjänsterna.
På vilket sätt var det uppenbart att det var en slags attack liksom som var genomtänkt? Och...
Jo, alltså under 45 minuter kommer det plötsligt, säg, jag bara hittar på 15 ettor på Storytel, 11 ettor på Nextory, 10 ettor på BookBeat. Sen kommer det ingenting.
Nej. Ja, det är klart. Det är konstigt.
Så tar Storytel bort de här, då kommer det dagen efter 15 nya. Så att det ligger så hela tiden. Och normalt sett så kommer inte de här rösterna fram till ljudboktjänsterna. Men då tror jag att den som gjorde det här hade attackerat fel person. För han blev ju, om inte skogstokig, jävligt förbannad. Förutom att han tog reda på och skickade iväg detaljerad information till ljudboktjänsterna. Så plockade ju andra medier upp det här och Kristianstadsbladet hade en hel sida för några veckor sedan. Och den nådde då sajterna som började titta på det här. Enligt Anders Nilsson så var det då en riktad attack från i huvudsak en person som använde sig av så kallade gratiskontor. Det är konton som inte är kopplade till någon identitet, bara ett mejlkonto. Och alla tre tjänsterna har sådana konton. Jag kommer strax tillbaka till det. Så jag... tog kontakt i alla fall. Jag pratade med Anders och sen tog jag kontakt med ljudbokssajten och bad dem förklara dels om Anders Nilsson hade rätt och dels vad de i så fall tänkte göra åt det. Och dels så förklarade då alla sajterna att ja, de har sådana möjligheter att gå in och skapa gratiskonton av olika slag då. Där man får ett lösenord att gå in och sätta betyg. Fast man inte har identifierat sig och fast man inte behöver bevisa att man har läst boken, laddat ner boken. Och i det fall kunde man också ge kommentarer. De möjligheterna har funnits för att det underlättat för ljudbokstjänsterna att visa sina erbjudanden och få in folk. Så de har ju hela tiden byggt på att det inte missköts, utan i god tro så använder folk dem och då fungerar de bra. Alltså du får en gratisperiod, lämna mejladress, får ett lösenord och sen är det kvar. Nu stänger alla tre tjänsterna den möjligheten att göra så. Jag kommer strax tillbaka på det. Om ljudbokstjänsterna såg det här och tycker att det för något gott med sig, så utgår man ju också från tron att de flesta använder positivt syfte och tittar de på den mängden av konton och de miljoner omdömen de har, så fungerar det så. Men tittar man från författarnas sida så handlar det om en ofattbar elakhet. Någon attackerar deras arbete utan att identifiera sig och har bara ett syfte. Det är att trycka ner och förstöra deras möjligheter att bli synliga. Och de två perspektiven kan ha jättesvårt att mötas. För vad är 20 betyg här eller där är en miljonström av omdömen och betyg?
Nej. Sen, det här är ju en särskild organiserad attack mot då enskilda författare och deras böcker. Och det är ju särskilt allvarligt. Men Ett annat problem med de här betygen är ju att man kan sätta betyg på en bok som man inte har läst.
Mm.
Och det är ju väldigt vanligt att vi släpper en bok, jag vet inte riktigt när böckerna släpps, om det är tidigt på morgonen eller vid midnatt, jag tror att det är tidigt på morgonen, någonting sånt. Och redan klockan 7 på morgonen så kanske den här boken som är på 12 timmar, som alltså, det är fysiskt, det är omöjligt att någon ska hunnit lyssna på, så får den kanske 1 år eller 2 år och såna här saker. Det är ju väldigt många som, även om det inte är organiserat, försöker skriva ner en titel.
Jag fattar inte det. Jag vet, jag fick ut av Samuel Karlsson, som är den som håller i det här, vi som älskar ljudböcker på nätet, som du ger ut. Jag fick några sådana kommentarer skickande mig, kolla här, tyckte han. Alltså de är ofattbart delaktiga, ofattbart korkade. Och jag tänker, liksom när jag ser dem, och i det här fallet rör det sig om en människa som ser ut att ha läst Samuels böcker, en efter en efter en. Tycker de är skitdåliga första gången. Kommer tillbaka, andra tycker den är lika dålig. Och tredje gången lika dålig. Och då tänker jag så här, men varför slutar du inte läsa? Varför skaffar du inte ett liv?
Mm.
Tänk att vara i en sån människas hjärna. Utan plockade ju en från USA nyligen. En författare på Goodreads som hade tryckt ner konkurrentens böcker inför publiceringen av sin debutroman. Hon angavs ju och erkände, och hon förlorade ju allt, bokkontrakt och heder. Här är det inte lika omfattande och inte lika synligt. Men sajterna kan ju ta sådana här händelser och så kan de sätta in spärrar. De har ju redan spärrarna för att titta på anomalier, alltså sånt som det här var oväntat och så. Jag antar att man kan lägga in spärrar, du kan inte betygsätta en bok om du inte har laddat ner den. Men det är ett problem också, för en del kan jag ha läst dem i papper och vill betygsätta dem i ljud ändå. Så det är lite svårt.
Ja, det är lite svårt.
Alla tre har agerat i alla fall. Och alla tre kommer att hantera sina gratiskonsum för att försöka spärra det här. Så här säger Nextory's Swedish Adibita till mig. Citat, vi har identifierat ett antal konton som bland annat har skapats, och det gäller den här boken då, som bland annat har skapats vid ungefär samma tidpunkt. Dessa konton har bland annat gett enstjärniga betyg till fler än 10 titlar. Vi anser att det är missbruk av tjänsten och villkoren. Därför har vi tagit bort alla betyg från dessa konton och permanent stängt av dem. Inom kort kommer vi göra en uppdatering som minskar risken för att sånt här ska inträffa framöver. Bookbeats vd Niklas Handin säger följande till oss då. För att ge ett betyg krävs att man skapar ett konto med en unik mailadress. Vi har sedan tidigare begränsat möjligheten att skriva recensioner om man inte också har lagt till betalmedel. Men, säger han, man har de senaste månaderna noterat ett lågt antal betyg från användare som skapat konton med unika mailadresser men inte slutfört registreringen genom att lägga till betalmedel. Det är inget utbrett beteende och sker inte i större skala. Däremot så kan det trots det låga antalet ha påverkan på böcker som inte har så många lyssnare eller läsare. Och han noterar att boken som vi har pratat om, Anders Nilssons bok där han har varit med och skrivit, har blivit utsatt för en betygssättning av någon som inte vill att identifiera sig. Och tillägger han att de kommer att agera vidare. I samband med att vi inom kort lägger till ytterligare begränsningar som gör att det krävs kontokort även för att sätta enbart betyg, ska även tidigare betyg, oavsett om det är 5 år eller 1 år som har satts då utan identifiering, kommer att tas bort. Från Storytel säger Nordenchef hos Eriksson att, citat, författaren hörde av sig till oss och vi såg ovanliga beteenden mot boken under kort tid och tog bort betygen då vi kunde identifiera ett avvikande beteende. Vi ser nu över vårt system hur du ska kunna flagga snabbare när något sånt här händer. På frågan om de tänker stoppa gratiskontorna så fick jag en riktig svar från så att de håller på att titta på det nu. Men, de har i alla fall reagerat och svarat.
Mm.
Då är det ju så att flera författare tror sig veta vem det är som har satt betygen. Och de vill att ljudboktjänsterna pekar ut den här personen som ansvarig. Har de rätt så handlar det också om en, precis som i USA, en författare. Men en författare som startar ett eget förlag. Jag är inte så säker på att de här författarna kommer nöja sig med de svaren vi har gett. Tjänsterna har gett via oss då, men vi får se. Jag vet att det pågår en namninsamling mot det här. Och jag vet ju också att ljudboksplattformarna kan gå vidare och kolla vem som ligger bakom via IP-adress och annat. Så hen går ju att spåra. Men så jag tror fortsättning följer.
Ja, intressant.
Vi går vidare då.
Mm.
Ska vi prata Spotify?
Mm, det tycker jag vi gör.
Okej, varför det?
Varför det? Därför att Spotify har ju nu kommit med nyheten att de ska starta en specifik streamingtjänst för böcker. Och inte bara att de ska erbjuda det här ljudbokserbjudandet som de har till premiumabonnenterna, utan att man även ska kunna teckna sig separat bara för ett ljudboksabonnemang.
Ja, det kommer att kosta $9.99 i månaden jämfört med premium där du har musik och poddar reklamfritt som kostar $10.99.
Mm.
På 9.99-tjänsten där får du nöja dig med musik och podd på gratisnivå, alltså med reklam. Så då kan man ju fråga sig, varför gör de det här?
I ett pressmeddelande så säger de att de har fått 45% ökad trafik på folk som liksom söker på böcker och såna här saker. Jag kommer inte ihåg nu exakt. Jag tror att de vill bli störst på ljud. Alltså på samma sätt som de tidigare toksatsade på poddar. Liksom för att Spotify skulle vara den app som man använder sig av när man vill lyssna på ljud eller på musik eller på numera böcker. Jag tror böcker är en naturlig del att lägga till i det där. Och sen så kan det ju mycket väl vara så att de också tänker sig att de kan tjäna pengar på att ha en streamingtjänst av ljudböcker i sig själv. Och det är väl det nu som de då visar på. Sen har det ju gått uppenbarligen redan väldigt bra med det här erbjudandet. Vi vet ju det, har tidigare rapporterat i förra podden tror jag det var, hur mycket som ljudbokslyssnandet i USA har ökat och hur stor av den ökningen som Spotify står för.
Men du vet, de hade ju inte behövt ha en egen ren ljudbokserbjudande för det. De hade ju detta på 10.99 och sen hade de två pålägg på det. Duo, alltså två kunde ha samma konto och det kostade 14.99. Och sen har du familjekonto för 16.99. Så de hade inte behövt lägga en egen linje för ljudböcker bara. Då är samma fråga kvar. Vem vänder det här sig emot egentligen?
Ja, alltså det vänder sig väl i så fall så det vänder sig ju mot den dominerande aktören i USA som är Audible måste det ju vara. Och det måste ju vända sig till de som är intresserade specifikt av böcker och ljudböcker då.
Ja, de kan ju göra en jämförelse. 9.99 för 15 timmar, det är ju en och en halv ibland två böcker, men du kan inte flytta med överblivna timmar. Det är ju en nackdel de har. Det kanske man kan på den här rena, det får vi se. Men Audible tar ju, om du köper styckvis på Audible så kostar de 18, 19, 20, ibland $27. Prenumererar du på Audible, en i månaden exempelvis, så ligger det ett par dollar över Spotifys erbjudande. Och då får du extra timmar.
Ja visst, men det är inte bara det att det ligger några dollar över. Det är också så att på Audibles konstiga prenumerationssystem så kan du inte streama. Det fantastiska här är ju att det är en streamingtjänst på det sättet att även om det är begränsat till 15 timmar kan du lyssna 20 minuter på den här boken och 5 minuter på den boken. Och
du kan söka där fram, ja.
Du kan hoppa, du kan byta, du kan söka. Ja. Så det är ju för användarna så är det så otroligt mycket bättre. Och det här har man ju också sett på väldigt många marknader att streaming driver väldigt mycket tillväxt.
Mm.
Så Audible, det kan nog explodera det här i USA tror jag, om de blir stora och lyckas.
Så Audible måste ju svara då, och då blir det kanske strömmat där också. Men det blir ju svårare för dem eftersom de har byggt in sig i en ekonomisk struktur som man bara inte lyfter av hur som helst.
Nej.
Men sen ligger ju en elefant i det här rummet och kikar på oss. Ska vi inte ta den också?
Jo visst, jag vet inte vad du syftar på exakt. Men
vilken är din elefant?
Nej, elefant vet jag inte, men Spotify gör ju det här nu i USA. Det har ännu inte kommit till Storbritannien, men det kommer att komma. Och frågan är väl när det kommer att komma och lanseras i Sverige. Det finns 2 miljoner Spotify-abonnemang i Sverige. Och det finns drygt 1 miljon ljudboksabonnemang. Alltså potentialen här är fullständigt enorm. Men den förutsätter ju att Spotify får tillgång till svenska titlar, svenska kataloger. Och Storytel ägda förlagen kommer ju självklart inte att ge sina titlar till Spotify, för det vore som att gräva sin egen grav. Men om Bonnier förlagen av någon anledning väljer att göra det, då skulle jag säga att Storytel och Nextory kan lägga ner. BookBeat också för den delen. Så det är liksom den frågan ägs av Håkan Rudel. Det är han som avgör om Spotify kommer att lyckas med sin ljudboksatsning i Norden eller inte.
Rudels heter han.
Jag sa väl det, Rudels?
Nej, Rudel sa du.
Aha, okej. Okay, ja.
Ja. Du, det där är du inte ensam om flera om. Jag har märkt det när jag rör mig runt senast den här veckan. Det är fler som tänker som du undrar, hur ska det bli? Vad tar det vägen?
Mm.
Kommer vi att finnas kvar?
Jag är lite orolig faktiskt. Det här kan ju för övrigt vara en anledning till att alla Storytel-chefer verkar dumpa sina Storytel-aktier.
Ja, det har inte vi pratat om.
Nej, men det kan ju vara något sånt. Alltså, det, man vet att det kommer, och när det kommer så kommer Storytels aktiekurs att sjunka med 25%.
Minst. Men du sa nu att alla Storytels chefer har dumpat sina aktier, men så riktigt så är det inte.
Nej, det är väl tre stycken, men det är de tre högsta.
Har sålt aktier.
Mm.
De är ju offentliga allihop via Dagens Industri och också Svensk Bokhandel, så det är inget nytt vi säger.
Nej.
Det vore delikat om du har rätt i det.
Ja, det kommer jag aldrig kunna bevisa. Jag vet inte om jag har rätt i det heller. Jag sa bara, det skulle ju kunna vara en anledning till att de har. Men om vi återgår till den stora frågan här, det är ju vad kommer Bonnier att göra? Och jag är lite orolig för att Bonnier är ju i första hand ett bokförlag som kan äga Pocket Shop om det finns en anledning. De kan äga Adlibris om det finns en anledning. De kan äga bokklubbar om det finns en anledning. Och streamingtjänst om det finns en anledning. Om den kan fungera som en säljkanal för böckerna. Men det är inget självändamål för dem att äga BookBeat. Så man kan ju tänka sig att de gör någon deal med Spotify där de säljer BookBeat. Eller, jag har ingen aning. Men om Spotify får tillgång till Bonnierförlagens katalog i Sverige så blir det väldigt svårt för konkurrenterna.
Att vara utanför?
Ja. Och varför jag är orolig är ju inte egentligen bara för att jag har ett egen intresse i att Storytel inte ska gå under, utan jag tycker ju inte att den här modellen är så särskilt hållbar. Jag menar, vi har haft, jag vet inte hur många gånger som vi i den här podden har ältat streamingtjänsternas ersättningsmodeller och de låga ersättningarna och så vidare. Spotifys modell, den som de går ut med, den håller ju inte, så att säga. Alltså man tar alldeles för lite betalt för alldeles för mycket timmar. Så på sikt så är det ju liksom ännu sämre betalt än vad man får nu. Plus att jag är väldigt orolig för vad det här kommer betyda för svenska språket, för svenska böcker på bekostnad av engelska. På ett helt annat sätt har man ju tillgång till de stora engelska katalogerna. Det finns liksom ingen anledning att lyfta fram svenska. Spotify är precis som alla de stora företagen liksom hopplösa att kommunicera med. Här är ju de svenska streamingtjänsterna så pass små så att de går att mejla. Men jag tror att det här kommer bli liksom som det är på Audible, att de kommunicerar bara med de tre största aktörerna och de andra gör det sig icke-besvär. Så att jag tror att det vore en ganska... Det skulle innebära ett förroande och en stark kommersialisering, och en på sikt så skulle det vara en mycket oroväckande liksom utveckling. Men som sagt, det är nog Bonnier som äger frågan.
Jag kan inte garantera det, men jag tror inte Bonniers kommer att erbjuda sina titlar. Du får inte glömma att Bonniers har också Tyskland, de har Finland, de har Polen, de har överallt.
Mm.
De arbetar med BookBeat och det är inte säkert att...
Nej, det är ju det som talar emot att de har satsat så mycket på BookBeat och är ganska stolta över BookBeat. Och idag gick det ut något pressmeddelande om att de har förväntats växa med 20% i år och så vidare.
Mm. Vi släpper det, va? Vi lär få återkomma. Mm.
Men det är en spännande fråga, jag skulle säga att det är en ödesfråga för de svenska streamingtjänsterna.
Ja. Det är de väldigt medvetna om. Alla de står och stampar och undrar vad Håkan kommer att ta för beslut.
Rudels, alltså.
Mm. Vi fortsätter ta ett nytt ämne.
Mm.
Jag var i Stockholm i veckan, alltså veckan före det här sänds, på Författarförbundets event på Dramaten. Där de hade kort uttryckt plockat upp de stridsfrågor eller de konfliktfrågor de ser för sina medlemmar idag. Och så hade de en hel dag där de i paneler och samtal gick igenom dem. Det gällde författarsättningar, ljudbokens roll i ekosystemet, det är den stora boven han ser, AI, och sen det troliga svaret som de försöker samla sig runt eller se om det finns ett intresse runt, och det är en svensk bolag med boklag, lite norska, med fasta bokpriser och karenstider för ljudböcker. Om man säger lite mer så blev jag väldigt positivt överraskad. Det var hög kvalitet på samtalen. Och borta var det mesta av den uttalade okunnigheten som vi har sett. Och även om samtalen inte var så långa, kanske en halvtimme med 4-5 deltagare, så det blev inte något stort djup, så var det en bra redovisning av problematiken. Och det var ett uttalat försök att se vart kan vi gå? Med vem kan vi gå? Bland annat deltog två politiker, Amanda Lind, före kulturministern för Miljöpartiet, och Socialdemokraternas kulturpolitiska taleskvinna Lawen Redar. För mig var det behållningen. Båda uttryckte ett intresse, en ambition att tillsätta en litteraturutredning, men också ta ett bredare grepp om kulturens villkor och utmaningar. Och båda var uttalat intresserade av att diskutera en boklag i Sverige. Du vet, förra gången det här med boklag kom upp, det var 15 år sedan och sånt där. Jag var med på möte på förläggarföreningen där frågan kom upp. Och det var helt uppenbart så att det var en röst i öknen som pratade. Så är det inte längre. Nu finns det ett mycket bredare intresse av att diskutera en boklag, faktiskt. Upplever jag.
Mm.
Och när jag pratar med folk i branschen så är de inte avvisande direkt. Även om de flesta inte tycker att det är intressant. Alltså att få en boklag och alla problem med det. Det är i alla fall det jag tog med mig. Och lika så tog jag med mig att kanske är det nu så att förläggarföreningen så länge i min värld alltså, genom usla debattartiklar och svårigheter att skaffa sig kunskap hur det ser ut, mer eller mindre har lämnat walkover till det samtalet. Men det kanske blir så nu att de får möjlighet att träda fram och vara lite mer kloka när de går fram så att folk lyssnar på dem.
Men du då som har varit där och lyssnat på de här politikerna och de här personerna som har varit med. När du säger att det finns ett intresse för att diskutera en svensk boklag och så vidare. Vad exakt eller vilka frågor är det man tänker sig att den ska omfatta? Tänker man sig att det ska vara fasta bokpriser? Tänker man sig att det ska vara karenser på ljudböcker så att de inte får släppas på streamingtjänsterna? Tänker man säga att det ska vara... Alltså, vilka delar i det norska systemet vill man...
Det är ju för tidigt att säga det. Jag, Författarförbundet presenterar ju det här på olika sätt. De här frågorna som du pratar om där. Och politikerna lyssnade på just det. Och var fortfarande intresserade av att diskutera detta. Men för dem handlar det om att förstå vad är det som... är vad i konflikterna på bokbranschen och vad är det som behöver åtgärdas? Det vet inte de idag. De vet ju bara att idag är det så illa på många områden, typ bibliotek, skolor, ja du vet. Så man måste göra någonting. Därför att det har skett en sån urarmning av kulturens villkor de senare åren. Det kan man hålla med om. Det finns ju jättemånga frågeställningar. Och i det sammanhanget så var de villiga att diskutera en boklag. Hur det blir i slutändan har jag ingen aning om. Men de var inte negativa till det.
Nej.
Ska vi släppa det?
Mm.
Och så ska du berätta för oss hur många print-on-demand-böcker ni fick sålt.
Ja, alltså... Det här var, jag vet inte om vi ska ta det här, för att när jag fick en statistik då på hur många print-on-demand-böcker vi hade sålt så blev jag alldeles paff, men sen visade sig att det var ju för 2 år så det var inte så fullt så fantastiskt som jag trodde, men det är klart, vi har ju bara gjort print-on-demand-böcker i 2 år och vi har ungefär 100 titlar så att det är ganska bra ändå skulle jag nog kanske vilja säga. Vi har på 2 år så har vi sålt 12 210 ex. Och då är en del av dem är naturligtvis egenbeställningen, det vill säga att fri ex till författaren eller författaren har köpt och så vidare.
Ja, det är snitt 120 ex ungefär per bok.
Ja.
Och det är då i vad jag förstår i tillägg till ljudboken då?
Ja, precis.
Mm. Nej, det är ju inte ointressant.
Nej, det är inte ointressant. Den som har sålt bäst, det är en bok som... Vi gjorde som julkalender ursprungligen, alltså som en julkalender på förskrivningstjänsten. Den skrevs som julkalender för förskrivningstjänsten. Och den heter Mordnat råder, tyst är i husen. Och är skriven av Sofia Rutbeck Eriksson och Mattias Boström. Och den har sålt i 355 ex. En rolig sak med de här printade manutgåvorna är ju att dels tycker jag att de är väldigt fina. Alltså de ser ganska bra ut. Trycket är bra. Trycket är bättre än i en vanlig bok.
Va?
Ja.
Hur är det möjligt?
Ja, det är väl... Alltså när jag säger vanlig bok, då jämför jag ju med en bok som vi trycker på Nörhaven, alltså pocketbok på Nörhaven, eller en bok som vi trycker på Skambok. Och de trycks ju i såna här stora maskiner, alltså bokmaskiner. Och det är ett tryck som har blivit mycket bättre än vad de var i de där maskinerna på 80-90-talets början. Men det är fortfarande inte ett kvalificerat arktryck, liksom. Medan de här print-on-demand-utgåvorna är ju... Det är ju en skrivare, en avancerad laserskrivare som skriver ut bok för bok. Och det blir faktiskt bättre kvalitet.
Det var roligt det här. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig.
Jo, vi gjorde ju för 1 år sedan eller 2 år sedan när vi precis hade börjat med det här så gjorde vi ett experiment. Det var en bok, Anders Johanssons bok om mysteriet Malcolm Munthe. Det var en bok som hade sålt slut Och vi hade kanske 300 ex kvar. Och sen så kom det med igår kväll. Och sen så liksom sålde det där nästan slut, men inte riktigt. Och jag ville inte trycka till. Så jag tänkte vi testar att göra en print-on-demand-utgåva av den här. Då gjorde vi så att vi bytte inte ISBN utan vi hade samma ISBN. Och sen så gjorde vi en inbunden print-on-demand. Vilket visade sig också bli otroligt dyrt. Så vi förlorade ju pengar på varenda sålt exemplar.
Mm.
Det var ett sätt att se, kan vi istället för att trycka till, kan vi liksom fasa över den till en print-on-demand-utgåva. Det blev ju otroligt bra kvalitet. Alltså den ser så snygg ut och den boken innehöll ju bilder. Och de bilderna var mycket skarpare i den här print-on-demand-utgåvan. Mycket, mycket bättre återgivna än i den tryckta versionen som jag tror var tryckt på Scanbook.
Ja, det är en helt jävla ny värld.
Ja, det är.
Jag tänkte också på det när man pratar om, det är så lätt när folk pratar så jämför de försäljning av print-on-demand och pocket och så tänker de att print-on-demand säljer inte lika bra. Det där måste man ju få folk att se fler saker samtidigt. För har du den som ljudbok och den ligger primärt i ljud så blir ju poddvarianten en, eller print-on-demand-varianten blir ju en serviceåtgärd.
Så ser vi det. Det är inga. Jag blir förvånad över de här 12 000 exen, 6 000 om året då. Och det är bara början skulle jag vilja säga. Men det är inga pengar det här för oss, utan vi ser det ju som en tjänst till författarna. Och som sådan tycker jag att den är väldigt bra. En annan stor fördel som en sån här print-on-demand-utgåva har, det är ju att den finns ju alltid kvar fram till dess att författaren ber oss ta ner den.
Ja.
Medan om du har en så att säga, riktig utgåva eller en vanlig utgåva så har ju den oftast ett väldigt kort liv. Därför att du först så trycker du någonting. Sen så har den en livstid på ett halvår. Sen kommer det returer. Efter ett år så har du fått tillbaka allting i retur. Och den är i stort sett, om det är en skönlitterär bok, vilket de flesta av de här titlarna är, det är alltså inte fackböcker, så är den i stort sett död. Och då så kanske den går på bokrean och sen så makuleras den. Så efter de flesta vanliga skönlitterära böcker som trycks i Sverige, de finns inte kvar i lager efter 3-4 år.
Nej.
Men en print-on-demand kan ju ligga där i 20 år.
Ja.
Eller ja, som sagt, så länge man vill.
Ja, intressant.
Mm.
Ska vi gå vidare?
Ja.
Det säger vi med en viss utmattning. Var allt för idag?
Ja, det var ganska mycket.
Ska vi säga så?
Ja, det
ses om en vecka.
Det gör vi. Och då har du varit till London. Ja, hej då.